Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Det här är väl någonting av det läskigaste jag har gjort i hela mitt liv, är att ge ut den här boken, för den är väldigt personlig, och jag går in i, även om det är fiktion, så är det väldigt privat ändå. Men jag visste alltid att jag var annorlunda. Jag tilldelades ett kön när jag föddes som jag inte tycker passar in på vem jag var. Den personen jag såg i spegeln var inte vad andra såg.
Ja, så sa Saga Bäcker i sitt sommarprat från 2015. Hon hade slagit igenom med dunder och brak något år tidigare i och med filmen Någonting måste gå sönder, där hon spelade huvudrollen och som hon sen fick en guldbagge för. Vilket dels var mäktigt eftersom det var den första roll hon någonsin spelade, dels för att det var första gången en transperson fick en guldbagge överhuvudtaget. Sen dess har hon gjort en egen kortfilm, Fuck Girls, men också skrivit, inte minst den fantastiska Våra tungor smakar våld som kommer ut i höst. Och mycket mer om det och mer därtill hinner vi med i Värvet avsnitt 378. Tack till Acast för hosting med mera och till Klara Åström och Månsson för produktion. Jag som strax frågar Saga Bäcker om läget, ja, jag heter Kristoffer Triumf. Nu kör vi.
Jag mår bra, förutom förkylningen.
Mm. Som ju inte riktigt var någon förkylning, sorry.
Nej, jag vet inte vad det är. Jag får se hur länge den håller i, typ.
Ja.
Ja.
Ska vi börja med att prata om din bok?
Ja. Du är faktiskt första så här personen jag pratar med om boken, typ.
Ah, wow.
Eftersom du inte är släppt den.
Då vet du inte hur du brukar säga om den.
Oj, nej, det har jag inte. För jag har inte pratat, eller jag har ju pratat en del om den i olika liksom, medier och liksom, när jag är ute och föreläser och sånt också. Mm. Men vad ska jag säga? Det är väl en poetisk... en poetisk autofiktion...
Vad betyder autofiktion för dem som inte är bekanta med begreppet?
Nej, men autofiktion för mig är väl att jag använder mig själv och uttrycker mig genom jaget, fast ändå typ utforskar. Det är ju fiktion, det är ju ingen självbiografi liksom. Så jag utgår väl någonstans från mig själv och blandar det i så här poetisk fiktion typ.
När skrev du den?
Nej, men jag har ju skrivit på den, alltså till och med vissa delar av boken är ju 10 år gamla liksom.
Okay.
Men aktivt satt jag mig ner och började skriva så här. Jag skrev klart allting i höstas typ. Och då skrev jag så här, i 2-3 månader.
Mm.
Och sen har jag redigerat hela året nu och skrivit om.
Ja, för det var det jag inte riktigt fick ihop. Därför att jag tänker att under den tiden man har kunnat läsa om dig,
aha,
så att säga, sen 2015-ish.
Ja,
ja,
ja men typ. Ja.
Så känns det som att ditt liv liksom är bra nu.
Ja.
Alltså varje gång du pratar med någon,
ja,
om hur det är, så känns det som att så här, ja, men nu är det bra, det har inte varit det. Det var därför jag ställer frågan om när du skrev den, därför att det känns som att det är inte kanske du 2019 så mycket.
Nej.
I den mån det är du.
Nej, men jag ville väl gå tillbaka, alltså jag ville väl skriva om en väldigt så här mörk period i mitt eget liv, och då blev det att jag satte väl en lite yngre ålder på min karaktär, för jag behövde själv skriva om en väldigt mörk period i mitt liv.
Mm.
Där när jag var runt 19, 20, 21 liksom, som var oerhört mörk i mitt liv. Och jag ville väl berätta den historien typ. I det mörkret. Och nej, men det händer väldigt mycket med en individ i det hela, den här mellan att vara fullt ut vuxen och ändå så här fortfarande ung och försöka hitta en plats som är en plats som är tillräckligt stor för en att få finnas till i. Och hela det sökandet och... men innan man har fått så här verktyg att kunna hantera livet, kanske.
Mm. Alltså, nu var det lite tråkigt för att jag fick läsa den så snabbt.
Ja.
Jag kommer läsa den igen. Men det jag upptäckte väldigt snabbt är att den känns... jag skrev så här. Jag tänkte när jag läste den att varje mening, varje ord bär så mycket. Och sen så har jag skrivit också, förstår du vad jag menar med det?
Ja. Nej, men, ja, nej, men jag förstår nog vad du menar.
Vad menar jag?
Nej, men att varje... Allting betyder ju någonting av det jag har skrivit.
Just det. Det är inte så mycket... det är inte många döda stickspår, så att säga.
Nej. Nej, men det är så här, jag tänkte väl själv... Alltså, jag hatar böcker som är tråkiga.
Mm.
Och så här, majoriteten av böcker jag läser... Jag tappar intresset 75% in i boken. Och jag har så här... Majoriteten av böckerna hemma är slutlästa där i 75.
Ja, ja.
Så jag vet aldrig hur böckerna slutar för att de är tråkiga, typ.
Mm.
Och jag ville väl bryta mig loss ifrån det. Jag ville skriva... Alla mina favoritböcker är jättekorta böcker som jag har läst ut i ett svep. Liksom, jag har plockat upp dem och inte lagt ifrån dem förrän de är utlästa.
Mm.
Och då... måste det vara kort, det måste vara intensivt och man måste hålla upp ett intresse. Och det var väl det jag försökte eftersträva på något sätt.
Ja, well done, kudos. Otroligt välskriven bok.
Tack.
Ja, och i det här då med att, om vi är överens om att ditt språk är väldigt laddat, betyder det att du har liksom skrivit om och skrivit om och skrivit om?
Ja, både och. Vissa texter har jag ju ändå jobbat om väldigt länge, för de har funnits med väldigt, väldigt länge. Och sen har det varit omskrivning efter omskrivning, och sen har det varit jobbat ihop med redaktör, och sen har vi skrivit om, och sen har vi så här, vi har pratat väldigt mycket om texten. Jag har, vissa delar är mer genomarbetade eftersom de har funnits med under längre tid. Så det jag skickade in som ett första utkast till förlaget är ju det är ju inte samma bok. Så det händer ju väldigt mycket i själva så här redigeringsprocessen, som jag tycker är väldigt intressant.
Ja, men sen tänker jag också att den här, ditt sätt att skriva går, det känns som att man kommer in så djupt i ditt psyke liksom. Det är ju, alltså, jag menar inte att förminska dig för att du inte är gammal. Nej. Men det känns som en väldigt gammal själ har skrivit den här boken. Eller någon som känner sig själv otroligt väl, kanske jag snarare ska säga.
Nej, men det var väl också, men jag tänker väl så om allting som jag skapar eller allting som jag gör. Varför ska jag göra saker om jag inte gör det 100%? Och det här är väl någonting av det läskigaste jag har gjort i hela mitt liv, är att ge ut den här boken. För den är väldigt personlig, och jag går in i, även om det är fiktion, så är det väldigt privat ändå.
Ja, det är så jag läser den också. Att det, alltså, ja, jag förstår att den inte är självbiografisk, men jag tolkar den ju som det ändå. Förlåt.
Men det blir väl också så här, så, för vi pratade väldigt länge också om jag skulle låta, för nu heter huvudkaraktären också Saga i boken. Och där blev det så, vi diskuterade fram och tillbaks liksom, att det spelar ingen roll om jag döper henne till Karin eller Eva eller vad, alltså vad som helst, alla kommer ändå tänka att det är jag. Så då kan hon lika bra heta Saga också. Och så kör vi lite mindfuck när det kommer till det också. Nej, men det är svinläskigt liksom, att göra någonting som ligger så otroligt nära mig. Och det är väldigt så här under huden för mig. Jag går verkligen över utanför mina så här bekvämlighetszoner liksom. Men det var också oerhört befriande att bara släppa allting och bara göra.
Jag förstår att det är ackumulerad självupplevdhet så att säga, men kan man säga att du skildrar kanske din mest självdestruktiva period liksom?
Ja, det måste jag nog säga. Nej, men det handlade, för mig handlade det väldigt mycket liksom om att, men dels har ju det här varit en bearbetningsprocess för mig liksom, men också har det varit en process som har gett oerhört mycket förlåtelse till mig själv, och att jag har låtit jag själv och andra skada mig så pass mycket som jag gjort i mitt liv, och det finns väl en otrolig sorg i det också, som kommer ta väldigt lång tid att liksom processera, och det får ta tid också. Men jag har ju också under så himla, jag har varit ganska så här transparent när det kommer till min psykiska ohälsa och mitt mående liksom. Så jag är inte heller rädd, jag har ju byggt upp, jag har haft 5 år på att bygga upp för att möta media när jag släpper en sån här grej. Och jag känner mig starkare än någonsin och kan ta den. Vi har jobbat väldigt mycket med mig själv de senaste 2 åren. Liksom.
Det här du började med att säga nu, att det är liksom, att det är en del i processen att, sa du självförlåtelse?
Ja, att förlåta sig själv.
Ja. Vad betyder det?
Men för mig handlar det väl om... För mig handlar väl att väldigt mycket om att möta sig själv. Men att se, att våga se sig själv i olika typer av ljus. Att man vågar se, man vågar möta sitt sanna riktiga jag, och det är inte alltid en vacker syn liksom. Och det har väl varit oerhört viktigt för mig liksom, att se både mig, men att se komplexiteten liksom i att vara människa, och försöka förstå varför man har gjort vissa grejer, och försöka förstå varför samhället ser ut som det gör, varför samhället har behandlat och behandlar personer som mig på ett speciellt sätt. Mm. Och att försöka förstå, men också liksom inse att vissa saker har inte varit mitt fel. Och att möta sig själv i det liksom. Och istället för att hela tiden blicka bakåt, också blicka framåt, fast ta med de här, jag måste ha med mig mörkret från den tiden för att kunna förstå och se ljuset idag liksom.
Mm. Ja, för det var ju en grej som jag också tänkte på när jag läste den liksom, att alltså huruvida du skulle vilja göra alltså någonting som var lite mer tjofaderittan, om du förstår vad jag menar.
Ja. Alltså, lite mer buskis.
Ja, inte, nej, men inte vet jag. Alltså, för det känns som att du har inte varit alls rädd för att prata om liksom psykisk ohälsa och ja, dina liksom dina hardships, så att säga. Men vad fan, känner du att det liksom inte är tid att släppa in för mycket ljus ännu?
Men jag så här...
Eller är det en banal fråga kanske?
Nej, men så här, jag beundrar de som kan skriva humor. Jag har väl väldigt svårt för det.
Okay. Mm.
Även om personer som känner mig och är i min omgivning tycker att jag är väldigt rolig. Och jag kanske inte ser heller att jag faktiskt kan vara rolig eller ha humor liksom. Men sen att lägga eller ha en stämpel på sig som rolig. Jag har nog aldrig sett mig själv som rolig.
Okay.
Men det kanske kommer att när jag väl har... Sen, ja, jag tycker väl det går hand i hand lite. Mörker och ljus. Men nej, det är väl inte en bok man skrattar högt av att läsa, tänker jag. Man får vara glad om man får ett litet fniss kanske. Det är väl någonsin... Jag vet inte.
Men du... Du sa nu att, alltså att förstå att saker inte är ditt fel.
Mm.
Alltså när tänkte du tanken att det var ditt fel först? Går det att ställa en så abstrakt fråga?
Nej, men sån, det kommer väl i väldigt tidig ålder när man förstår hur samhället fungerar och hur det är uppbyggt liksom. När man får reaktioner på sin omgivning. Jag vet inte när man börjar få det, vid 10 års ålder kanske, eller? Då börjar ju också... För om man, när man är yngre, då är inte... Nej, men då är inte... Det finns ju inte så mycket mobbing när barn är jättesmå. Det kommer ju mest i typ mellanstadiet. Mm. Lågstadiet finns inte så mycket för att barn reagerar inte på det sättet. Så det händer väl någonting där när man börjar så här... förstå världen och börja agera ut efter hur världen fungerar. Vi lär oss att det finns sociala koder. Vi lär oss att vi blir bedömda och blir behandlade ut efter strukturer som finns i samhället. Och då kan man välja då att antingen passa in eller inte göra det. Och det märks väl ganska hårt om man inte gör det.
Mm. För du gjorde inga ansatser på att försöka... passa in...
Ja, men det gjorde jag nog säkert, liksom. Nej, men det är så här... Jag kommer ändå från ett ganska litet ställe, liksom. Och jag tänker väl att ju mindre ett ställe är, desto hårdare blir normerna, liksom.
Mm.
Eller gränserna mellan olika typer av normer och strukturer blir mer synliga, tänker jag. Ju mindre folk det är, liksom, i ett rum. Nej, men det finns ju oerhört många olika typer av normer också. Och om man som jag var pojke och det finns förväntningar på det, att det finns en viss typ av manlighet eller vissa rörelser och vissa lekar, att det finns förväntningar ut efter vilket kön man har. Och då är man, om man läses som man av samhället och är feminin, det är ju typ det fulaste man kan vara i en kombination liksom.
Mm.
Och det är väl för att det finns liksom ett, dels finns det en grov så här homofobi eftersom, men också ett så här oerhört så här kvinnoförakt och feminitetshat liksom i samhället.
Mm.
Och vissa kombinationer är väl värre än andra kombinationer, tänker jag. Och det blir väl ganska hårt. Ja, men det är som jag brukar säga, liksom, får man höra tillräckligt många gånger hur ful man är, hur äcklig man är, hur konstig man är. Till slut så börjar man ju tro på det själv. Liksom.
Mm. Och det här började då liksom i mellanstadiet någonstans?
Ja, men jag märkte väl att omgivningen såg mig annorlunda liksom, från väldigt tidig ålder. Sen tog det ju fram till så här 19 års ålder innan jag vågade komma ut som mig själv eller våga liksom sätta ord på eller förstå också själv liksom.
Mm.
Men mig själv i förhållande till världen och mig själv i förhållande till mig själv typ.
Men hade du vetat det då? När förstod du?
Jag tänker det är svårt att försöka förklara hur man känner och vem man är om det inte finns ord och begrepp för att förklara det.
Ja, just det.
Det hade ju sett annorlunda ut om det fanns begrepp när jag växte upp. Eller så här, att för det fanns ju inga öppna så här, transidentifierade personer. Det var ingen som pratade som i samhället stort. Liksom.
After dark, tänker jag. Ja. Som väl kanske inte ens var det.
Nej, det är ju inte...
Men det var liksom den populärkulturella fyr som fanns.
Ja.
När jag växte upp i alla fall.
Ja, det är väl det som är närmast liksom.
Mm.
Och det är väl svårt liksom då att försöka hitta någonting att identifiera sig med om det inte finns liksom. Eller om man inte har en begrepp liksom.
Ja, visst. Men någonstans här, för du är ju så pass ung så att internet fanns när du var tonåring typ. Ja. Någonstans här hittar du ju i alla fall liksom likasinnade.
Ja. Men det är också så här typ, när jag hade ju väldigt mycket eller så här, personer som jag pratade med och skrev med online, men jag hade ju inte personer i min närhet som jag kunde dela erfarenheter med eller prata med eller träffa liksom. Och det blir väl också så här ett famlande och försöka hitta. Det har tagit oerhört mycket längre tid och onödigt, jag har skadat mig själv onödigt mycket på både via så här, mitt egna självskadebeteende men också på att på världen och samhället liksom.
Mm.
Och det har varit onödigt hårt än vad det egentligen hade behövt vara om jag hade fått ord och begrepp och om samhället hade sett annorlunda ut till exempel.
Mm. Jag tror vi återkommer till din uppväxt, men om vi tar det ännu längre tillbaka, vill du berätta om dina föräldrar?
Men jag kommer från en ganska så här klassisk så här arbetarfamilj liksom, en ganska så här kärnfamilj liksom. Mamma och pappa och en äldre halvsyster på pappas sida och sen två yngre bröder. Ja, jag har bott i skogen liksom hela mitt liv.
Mm. Men det låter ju
men så här ganska vara så här, en bra barndom liksom.
Fick du med dig läsningen och böckerna hemifrån? Det är en läsande person som har skrivit din bok så att säga.
Jag läste faktiskt inte alls mycket när jag var liten.
Gjorde du inte det?
Nej.
Okay.
Mitt intresse för läsande kom... Jag tror jag är 14, tror jag.
Okej.
Mm. 14-15. Då började jag läsa, liksom. Nej, så jag läste inte jättemycket när jag var liten, liksom. Skriva har jag alltid gjort, liksom. Berättat saker. Men just läsningen kom in... där vid 14-15. Sen har jag väl läst... Jag började läsa viss typ av litteratur väldigt tidigt, typ så här. Jag läste mycket så här med gamla erotiska klassiker och med så här klassisk litteratur och blandat med ny modern litteratur.
Mm. Vad jobbade dina föräldrar med?
Min pappa har jobbat i skogen liksom. Och min mamma har haft olika jobb. Hon har jobbat så här med så här kretskortsmontering i affär och så här olika lagerjobb och grejer.
Mm. Är du närmast din mamma?
Ja, det måste jag säga. Vi är jättenära. Eller har blivit jättenära de senaste åren.
Var inte det som är kunde när du växte upp nu?
Jo, eller jag har alltid varit nära mamma hela tiden liksom. Men sen tog väl jag avstånd lite från allt typ där vid 18-19 års ålder. Och det var väl mest för att jag inte ville skada personer liksom i min omgivning eller i min närhet som brydde sig om mig liksom.
Det finns en passage i ditt sommarprat tror jag när du säger att när du berättar att du ringer hem till mamma och mormor och hittar på grejer som du har gjort.
Ja. Mm. Och det är väl också så här för att skydda personer i ens närhet, men de visste ju om att inte det stämde liksom.
Vad kunde det vara så här? Idag har jag varit på badhuset och
nej men bara så här typ att med skolgrejer liksom för att jag pluggade ju.
Okay.
Nej men också att jag inte ville göra folk oroliga liksom. För på något sätt så här, även om jag skadade mig själv och gjorde dumma grejer så kände väl jag att jag hade kontroll liksom.
Mm.
Men för självskadebeteendet i mitt fall det har ju varit typ men det har ju varit som en trygghet för mig. För det är, allt annat har jag inte haft kontroll. Vi har liksom inte haft kontroll på omgivningen eller vad folk säger eller vad folk gör mot mig. Men att självskadebeteendet blir på något sätt något så här, en falsk trygghet där jag har kontroll typ.
Mm. Men det känns som det här, för det är ju inte helt sällsynt att du beskriver scener ur vad jag då antar i ditt liv där det liksom är... Ja, inte det, i alla fall, det är inte långt ifrån våldtäkt. Mm. Även om du liksom inte beskriver det som det är.
Mm.
Men det känns ju också som en förlängning av självskadebeteendet.
Ja, det är ju en form av självskadebeteende också.
Mm.
Nej, men jag började väl använda sex som självskadebeteende också i 15 års ålder. Liksom.
Okay.
Och det höll väl på också fram där till 21 kanske. Och även efter det också. Jag har ju varit dum mot mig själv efter det också liksom. Men det är svårt också liksom om man tittar på hela så här med så här objektifieringen av transpersoner som finns alltså globalt med dels bara så här vanliga porträtteringen av transpersoner och queerpersoner överlag att vi inte finns till på våra egna villkor, vi finns till för andras villkor. Och framförallt då transkvinnor som oftast blir objekt och inom porrindustrin och att väldigt många transkvinnor är sexarbetare till exempel globalt och även här i Sverige liksom. Och det gör väl en hel del med den egna självbilden men också av omgivningens blick på personer att hela tiden få den här typen av liksom bemötande och att det är liksom att det är andra spelregler för sådana som mig. Och då får man liksom finna sig i det liksom, på något sätt.
Mm.
Sorgligt liksom, jättesorgligt. Men jag vet inte vad man ska göra åt det heller. Förutom att kämpa liksom.
Nej. Det där tänker jag är... Alltså, du har sålt dig.
Jag har erfarenhet av sex mot ersättning, ja.
Ja. Men för det där undrar jag lite grann över, det verkar ju inte på något sätt avta med alltså kriminaliseringen så att säga. Så här, alltså det har möjligen att sexhandeln har ändrat form i någon, liksom, alltså, att formerna för det har ändrats men fenomenet finns ju kvar.
Mm.
Men tänker du, liksom, har du, nu sa du alldeles nyss att du inte vet vad man ska göra åt det, men... Har du någon tanke, alltså skulle det vara vettigt att legalisera till exempel för att skydda sexarbetare eller?
Nej men jag tror väl att det viktigaste är väl att lyssna på alla inblandade och alla borde få vara med när man lagför grejer liksom. Så som jag tycker att det är när man ska bestämma om allting så borde de som det berör vara med i diskussioner kring, inte uteslutas.
Mm.
Som till exempel vill inte jag att personer som inte själv har erfarenhet av att vara trans ska inte sitta och diskutera om hur det är att vara trans till exempel. Jag tycker det är viktigt att få med alla olika perspektiv för det är så man skapar liksom en intersektionell diskurs liksom kring någonting.
Mm.
Och det är så man skapar en helhet. Alla måste lyssnas på. Det funkar liksom inte att ta vissa personers erfarenheter och sätta det som facit när verkligheten inte ser ut så. För det finns olika sidor av allting, tänker jag.
Fair enough. Jag tänker så här, om vi snabbspolar lite i intervjun, här i intervjun, så får vi se ifall vi kanske får ihop det rent kronologiskt sen. Men jag hörde en intervju med dig som Emir Asper gjorde i podden Psyket. Mm. Och där pratade ni om när du fick liksom vård för första gången efter 2 månaders väntan. Då sa du, jag fick prata om grejer som jag aldrig fått uttrycka innan. Där vi gick tillbaka till barndom och ungdom. Ungefär så sa du.
Mm.
Och det där är, vi var lite och tassade på det förut och det är möjligt att det är för privat. Men liksom i det här första mötet med vården, liksom, vilka frågor ställs kring din barndom där? Och vad kände du att du ville berätta?
Nej, men jag tror väl att jag fick frågor. Just i det sammanhanget var det väl att jag sökte hjälp för första gången överhuvudtaget. Liksom. Och då får ganska raka frågor, tycker väl jag om. Liksom. Jag gillar väl också när folk inte tassar runt ämnen, utan liksom, där folk är rak på sak. Liksom. Och jag tror väl då handlade det väldigt mycket om min identitet och att den personen som jag mötte där var väldigt rak och ställde frågor om jag hade haft tidigare tankar liksom kring och gick tillbaka hur tidigt de tankarna började i så fall.
Mm.
Ja, jag vet inte.
Nej, för det ser ju ut som att du hade en relativt krånglig jävla uppväxt med liksom mobbning, utfrysning, ja, you name it.
Men, både och. Jag var inte en av dem som hade det värst, till exempel det i ex-skolan. Det fanns de som hade mycket, mycket, mycket värre. Liksom. Jag har ju alltid haft personer i min omgivning. Liksom. Jag har alltid haft vänner.
Mm.
Sen är väl de värsta perioderna är väl liksom när man inte har dem som står en nära i, bara att liksom gå på toaletten mitt i en lektion och behöva gå igenom ett jävla folkhav som hatar en och som kallar en jävla olika grejer. Liksom. Blickar kan säga mer än 1000 ord. Liksom.
Mm.
Att möta en omgivning som kollar på en med ett sånt äckel och ett sånt hat gör också otroligt mycket med ens person. Liksom. Men så här, också att folk ringde mig nätterna och hotade så här. Jag menar att jag visste ju att folk när man ser att folk skrattar åt den när man kommer och går liksom, och det gör en hel del, tänker jag.
Mm.
Men också så här, i efterhand så vill jag prata med framförallt personer då som gick i högstadiet med, att de inte alls så här såg mig som en person som mådde dåligt. Så jag tänker väl att allt, den värsta svärtan och den värsta så här smärtan fanns väl på insidan. Det var väl inte någonting som syntes utåt liksom.
Nej, men jag tänker, nu förstörde du min tes lite här genom att säga att du hade liksom vänner omkring dig så här. Men det jag liksom tänkte fråga dig om var vad du hade. För jag har en känsla av att om det är riktigt jävligt så här, så skaffar man sig en hamn där det är lugnt, där man får vara i fred och sig själv kanske. Mm. Men hade du några sådana hamnar när du bodde i Blekinge?
Men skogen har ju alltid varit, jag har alltid liksom varit, och jag är ju liksom väldigt, jag är väldigt introvert som person, så jag samlar ju all min energi och allting själv liksom. Genom promenader, genom musik, genom att liksom bara fylla på min kreativa energi liksom. Och så är det ju fortfarande, jag samlar fortfarande energi genom att vara ute i naturen liksom.
Men du, jag vet inte var, det var kanske också i sommarpratet eller någon intervju, men där du liksom beskriver att du så här, du typ satt vid en sjö i timtal.
Mm.
Det låter så ensamt.
Nej, men det är nog snarare tvärtom faktiskt där.
Okay.
Det är så jag samlar min energi och blir stark också.
Mm.
Men det är väl klart liksom att man är väl ensam om tankarna kan ju vara jävligt hårda mot en själv också. Och om man är själv med tankar som säger att man är oduglig, det är inte heller bra.
Visst. Mm.
Så det är väl klart att det blir ensamt, men samtidigt... Jag har haft tid för att så här samtala med mig själv väldigt mycket. Vilket också... Jag tänker att det har gjort mig... Jag är inte rädd för ensamheten heller. Jag tycker snarare att den är skön.
Mm. Alltså. Ja, och sen återigen liksom... Alltså, jag önskar verkligen att jag skulle kunna skriva typ en halv sida av det du har skrivit, alltså med den ärligheten. Det är ju, som jag sa, alltså det känns som en människa med otrolig självkännedom liksom, som skriver den. Och sen är det, tänker jag också, det här tycker jag är lite intressant att fråga dig om. För du beskrivs inte helt sällan som modig.
Mm.
Vad tänker du om det?
Det är ett sånt svårt... Det är så svårt att ta till, eller så här, det är för mig, det handlar ju om ren överlevnad, hade det gjort i mitt fall. Så det är inte att jag har varit modig. Det är så konstigt liksom, jag finns ju bara.
Fast du har inte slutat att finnas.
Nej.
Kan det vara modigt?
Jag tänker att sluta finnas, men så att ta sitt liv i den enkla vägen.
Mm.
Och jag har väl aldrig gillat att ta enkla vägar, tänker jag. Nej, men jag vet inte. Nej, men mod, alltså, det finns väl absolut ett visst mod i det jag gör, liksom. Att jag... Nej, men bara liksom att göra aktivistiska grejer kräver ju ett mod också. Man gör ju saker som är obekväma för andra. Man kanske säger kontroversiella grejer. Man ställer sig upp i olika sammanhang och säger saker som man vet folk har reaktioner på. Liksom. Och det är väl värt det, tänker jag. Och det är ju inte någonting... Alltså det är väl, vi gör väl alla, men alltså, jag känner väl att alla gör uppoffringar för att nå dit de ska. Eller jag känner att jag har gjort oerhört mycket så här uppoffringar, liksom. Det är ju så här, det kanske man inte ser förrän längre fram, liksom. Det är väl inte lätt att bara vara öppet trans i Sverige är skitsvårt, liksom.
Mm.
Att dejta som trans är skitsvårt. Att få jobb som, alltså så här, och sen då vara offentlig och jobba med den här typen av frågor och jobba med utbildning som har med det här att göra är inte det heller lätt alla gånger att få ihop allting och att folk tycker saker om en och att vi lever i ett sånt oerhört liksom transfobiskt samhälle som vi gör. Så det är väl absolut att jag har gjort uppoffringar liksom.
Mm. Alltså, känner du att du har valt det?
Ja, men det har jag väl gjort, men sen också inte gjort det liksom. För jag gick ifrån en liten person liksom innan till att bli så här trans med hela svenska folket över en natt efter en gala liksom, som bara blev så här.
Saga Becker!
Det vi åstadkommit med den här filmen det här året är så jävla stort. Det har påverkat så jävla många människor och vi har förändrat människors liv. Och att då inte ha en enda person att rådfråga för att du är först på det du gör. Jag har ju bara fått lita på min magkänsla och bara fått köra liksom.
Mm.
För det har inte funnits, visst har jag kunnat prata med andra personer, men det är fortfarande, jag har varit först på så många grejer. Och det, ja, det är ju skitläskigt.
Mm.
Jag hatar till exempel, haft oerhört så här svårt att prata framför folk till exempel. Ja, men så här, haft så här scenskräck liksom och inte alls tyckt om det. Och nu jobbar jag med att föreläsa och har gjort i 5 år. Så det går ju liksom att möta sina rädslor. Jag är väl också den största utvecklingen som man gör som individ.
Är du bra på att föreläsa?
Ja, men det måste jag nog säga ändå att jag är. Jag är väldigt mycket i stunden. Jag har ju liksom ingen färdig föreläsning, utan jag skapar pratar i stunden, och jag har väl en grundhistoria jag berättar, men sen gillar väl jag att ta in publiken varje gång och möta dem som är där. Sen vet man aldrig, jag kan aldrig förutsätta vilken nivå personer kommer med olika kunskaper liksom på föreläsningen.
Vilka är de vanligaste frågor du får efteråt?
Oj, de vanligaste. Men jag vet inte vad det brukar vara.
Men vad är det för nivå? Är det typ så här, har du opererat dig eller är det, hur ser situationen för transpersoner ut i?
Det är lite blandat faktiskt. Det beror helt på vad det är för typ av publik. Jag kommer ihåg någon gång var jag väl på ett seminarium som var för sjukvården. Liksom. Det var sjukvårdspersonal. Där jag hade en föreläsning med så här 20 minuter om just så här betydelsen av att vad får man ställa för frågor och vad får man inte ställa för frågor. Finns det någon relevans i att fråga om hur någons underliv ser ut när inte du har med det att göra? Och stod och pratade om vikten av att känna av situationer och om det har någon relevans. Och då får frågan av sjukvårdspersonal direkt efter att jag har pratat om att man ställer inte sina frågor. Så fick jag den frågan ändå.
Mm.
Och då undrar jag lite om de personerna borde jobba inom sjukvården.
Mm.
Nej, men det beror på. Alltså, jag har ju föreläst mycket så här, i olika Pride-sammanhang. Och då blir det ju liksom mer så här community-baserade samtal efteråt. Lite om så här, Pride-rörelse liksom, och olika typer av aktivistiska frågor. Liksom, hur man samlar sig och hur man kan jobba och hur man kan stötta personer och hur man kan... Ja, det är lite olika liksom.
Mm. Har du någon känsla av huruvida kids som är trans eller så... Alltså, tror du att det är enklare idag?
Både jag och ni, tänker jag. När jag växte upp hade jag inga förebilder som jag kunde se upp till eller spegla mig i eller någonting. Idag finns det för kids. Det finns personer att känna igen sig, det finns tv-program, det finns liksom karaktärer, det finns böcker, det finns bloggar, det finns sociala medier, det finns så oerhört mycket mer. Sen samtidigt är det ju en annan press idag på ungdomar också, tänker jag.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Andrea, founder of a boutique handbag brand, Andy, and this is why I switched to Shopify. I tried 3 other platforms prior to Shopify, and I remember my breaking point was when I would try to make one little change and my entire site would go down. Shopify made it really easy for me to shift everything over and hit the ground running. I was able to migrate my products and all of my customer information over.
Get a $1 per month trial period at shopify.com/listen. Go to shopify.com/listen to take your business to the next level today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Jag är jätteglad att jag växte upp utan sociala medier, till exempel. Och att inte ha den pressen på sig. Det är svårt också. Liksom, alltså, samhället ser ju inte likadant ut som när man växte upp. Så det är svårt att jämföra. Liksom. Men det hade ju varit skönt att ha någonting att spegla sig i när man växte upp.
Och nu är ju du, antar jag, det för ganska många kids. Eller? Jag menar, någonting måste gå sönder har ju liksom... Det verkar som att den har betytt otroligt mycket för människor över hela världen.
Ja, men den visar sig fortfarande på filmfestivaler liksom, runt omkring i världen.
Hör folk av sig till dig i stor utsträckning?
Inte lika mycket nu, men det är några år sedan den hade premiär. Men det är, det är fortfarande folk. Men så här för någon vecka sedan var det någonstans där den hade visats någonstans, jag kommer inte ihåg, i USA någonstans tror jag. På någon liten festival där. Så det är fortfarande folk som hör av sig.
Och då sjunger det till i mejlkorgen hos dig?
Ja, men det kan vara så här på Instagram, så här privatmeddelande, eller folk kommenterar under någon bild eller så här.
Känner du, jag hade Stina Walter här för några månader sedan, och hon har ju liksom typ gått in i väggen ett par gånger därför att hon blir så mycket terapeut åt folk. Mm. Har du känt också att du har fått vara det, eller...?
Ja, men det har jag gjort. Jag har ju också valt att finnas där som terapeut liksom, för personer. För jag vet att vården inte är tillräcklig och vi måste ta hand om varandra. För vi är ett väldigt litet community och där måste vi ta hand om varandra. Och jag tänker väl att jag tänker plocka upp, har jag tiden, energin och orken, så måste jag plocka upp dem. För jag vet att de kommer plocka upp mig om jag faller liksom. Och det är väl så det funkar i livet, tänker jag. Att det handlar om att plocka upp varandra. För jag blir också så här... Men om man inte är med och hjälper till att bygga upp samhället, så kan man heller inte förvänta sig få någon hjälp. Det finns vissa personer som jag absolut inte kommer hjälpa i mitt liv om de faller. De får sköta sig själv, för de har visat vad de går för liksom. Sen vet jag inte om jag kommer ändå kanske hjälpa dem, för att jag ändå så här har ett så stort hjärta, jag vet inte.
Vänder andra kinden till, så att säga.
Ja men verkligen, jag tror på det. Det handlar om att ge och ta i livet liksom. Och det handlar om att, för ensam är liksom inte alls stark. För vi måste liksom finnas där för varandra. Och det är väl så här, det tar väl oerhört mycket tid och energi att ta hand om ett community också. Men det ger så otroligt mycket också. Och det är väl liksom en gemenskap och en styrka i det som önskar att majoriteten av jordens befolkning bara hade fått känna av lite av den kärleken och energin som finns i ett sånt community där allting är på liv och död liksom hela tiden. Det har ju gjort mig oerhört så här orädd liksom. Och modig också, om vi nu ska blanda in det. Liksom, att jag gör saker utan att tänka till ibland. Eller så här. För att jag anser att det är min väg att gå. Liksom.
Jag förstår att nu berättar du för en stund sedan att du har liksom förlåtit dig själv. Men tycker du att du har varit onödigt? Alltså, hade du kunnat göra på något annat sätt? Förstår jag far efter?
Nej, men att förlåta sig själv, det är en så här... Det är en livslång... process, tänker jag. Och jag är väl kanske bara i början på den resan liksom. Att förlåta mig själv och omgivningen och samhället i stort liksom. Och jag tänker, det kommer väl jag få brottas med hela resten av mitt liv, tänker jag. Men ja, det har väl varit onödigt väldigt mycket faktiskt. Som kanske inte hade behövts. Men samtidigt så har det ju gjort, det har gjort att jag är där jag är idag. Och jag vet inte, så här, jag ångrar väl ingenting. Alltså så. Det är vad det är, och jag har funnit mig i att det har varit som det är. Nu kan jag liksom välja liksom att fortsätta i de banorna. Eller så kan jag välja att inte göra det och utvecklas och faktiskt göra andra grejer liksom. Men sen att jag tror väl att det handlar om att inte vara så jäkla hård mot sig själv också. Vi faller väl dit ibland igen. Och jag tänker att så länge vi är medvetna om när vi faller tillbaka i olika dåliga destruktiva mönster, så är ju det bättre än att vi är helt så här clueless i att vi gör det liksom.
Jag tänkte att jag ställer en fråga som är alldeles för privat och jätteklumpig säkert. Men när, eftersom du så pass mycket, alltså du har verkligen trasslat så mycket med ditt sexliv och liksom, ja, men haft väldigt destruktiva kanske erfarenheter i det. Hur funkar det att switcha till någonting sunt? Har det varit krångligt?
Det är ju jättekrångligt. Det är fortfarande någonting. Det är jätteskevt. Det är väl någonting som jag fortfarande jobbar med.
Okay.
Och det är inte lätt. Och det är jättesåhär, det är konstigt. Och jag försöker väl hitta sunda grejer i allt det liksom. Men det är svårt. För det blir väl... Ja, men det handlar väl också om att man får göra någon slags så här analys... Man får försöka göra någon så här inre analys, men också någon slags objektiv analys av sig själv och föra ett samtal med sig själv, som jag tror väldigt många i vårt samhälle har. Liksom bara, gillar jag det här eller är det för att det här är det enda jag har varit med om? Och så du vet så här. Och den diskussionen och den analysen får man göra med sig själv, men också med andra med liknande erfarenheter och prata. Liksom.
Mm. Du skriver någonstans i boken att förnedring är alltid en del i sexet. Det var inte exakt med de orden, tror jag. Men just det där, att det känns så här, fan, jag är en fucking disktrasa, behandla mig som du vill.
Mm.
Att gå från det till att vara, nej men vet du vad, jag är fan värd att älskas och behandlas med respekt.
Det är inte lätt.
Nej, jag förstår det.
Det har ju tagit några år för mig att kunna liksom, bara ens kunna prata öppet om de här grejerna. Mm. Nej, men det är väl en ständig process, tänker jag. Men också det svåraste, som jag pratat med väldigt mycket vänner om hela tiden och så här... Det är svårt att lära sig att man är värd någonting. Och förstå sitt egen värde.
Mm.
Det är skitsvårt. Och det tar tid och det tar jättemycket energi. Och det är någonting man får... Jag kommer ju få jobba med det resten av mitt liv.
Terapi, frågetecken.
Nej. Jag litar inte på människor. Jag hade bara ljugit om jag hade varit i terapi. Nej, men jag jobbar väldigt mycket med mig själv. Jag liksom har väl påbörjat en liksom inre spirituell resa liksom, som jag kommer jobba med väldigt mycket.
Mm.
Där jag verkligen så här bearbetar saker, jag samtalar med vänner, jag har börjat meditera. Men finna liksom en inre styrka och ett inre lugn i mig själv tror jag kommer vara väldigt viktigt för att förstå mig själv och vad jag faktiskt är värd. Liksom.
Mm. Jag tappade tråden lite med skrivandet. Jag tänkte fråga dig, så här, vilka författare har betytt mest för dig?
Oj, men det är jättesvårt. Men jag har väl gillat så här... Jag är väl mer en person som gillar verk istället för författarskap, typ.
Mm.
För det finns väl ingen så här författare liksom så som jag verkligen har så här följt och läst allting utav liksom.
Men var det så vettigt för dig att läsa Bernie Paulsson i gymnasiet?
Både och. Vinklippt ängel är väl en av de få böckerna som har varit med och skada mig så mycket och samtidigt läka så mycket. Och då har den haft en sån, så pass fysisk reaktion mot mitt psyke och min kropp att den har betytt jättemycket. Sen har väl den varit kaos för en hel generation också. Men samtidigt har den hjälpt och stärkt en hel generation också.
Mm. Jag menar inte att... Alltså,
nej.
Jag tycker folk ska skriva precis det de vill.
Nej, men den boken har verkligen betytt jättemycket för mig. Men också, jag tror att det är någonting med hennes ärlighet och råhet som bara kör över andras förväntningar på vad det ska vara, typ. Och det finns väl ganska många sådana... saker inom litteratur och inom musik och inom konst som jag bara känner mig inspirerad av och som bara men, saker som är avskalade, naket och sårbara, samtidigt som de kan vara fett roa och ärliga och romantiska i det också. Så det finns väl en, man måste väl hitta en balans där, tänker jag.
Har du fler sådana verk?
Jag älskar ju Ormer och Piercing av Hitomi Kanahara, som är japansk författare. Den är också så här fett rå och ärlig i sin ton liksom. Men sen gillar jag vissa så här, men så här gammal erotisk litteratur liksom. Jag vet att Vertigo förlag har gett ut jättemycket så här gamla klassiker i både gamla översättningar och nya översättningar.
Okay.
Så jag har väl alltid haft liksom ett intresse av och sökt mig till så här mörka och utmanande grejer ända sedan jag var liten liksom. På gott och på ont. Det har gjort att jag har krypet ner i det här kaninhålet och famlat runt i det här mörkret, samtidigt som jag har fått perspektiv och erfarenheter som inte går att ersätta på något sätt. Det är alltid en risk man går ner i ett kaninhål liksom. Man kanske aldrig kommer ut.
Men speaking of which, så är det ju, har det varit liksom okomplicerat för dig? För nu, jag ser ju en frisk person framför mig liksom. Men samtidigt så tycker jag mig tyda ut av att läsa dig att du har ju inte bara druckit Ramlösa på krogen, så att
säga. Nej, det har jag inte gjort.
Alltså, har du varit och tafsat missbruk också, eller?
Men jag har väl en missbrukpersonlighet liksom. Jag har väl missbrukat allt i form av droger, relationer, män, alltså allting liksom, i en äcklig sörja som kommer ta tid och bearbeta. Men det är väl...
Behöver det där en riktning för dig? Alltså, okej, okay, nu har jag, är jag färdig med knarket. Alltså, måste du missbruka något annat nu liksom?
Nej, men jag innan hade väl varit så att jag ersatt vissa grejer. Nu, men det är väl också så här, det har väl också med ålder att göra. Jag är 30 nu liksom. Det hände någonting vid den åldern, så att saker är inte så kul. Eller så här, jag får inte ut någonting av att förstöra min kropp genom droger eller destruktivitet eller så här. Jag får inte ut... Jag har väl vänt grejer liksom. Det är väl skönare liksom att få bra erfarenheter av att meditera eller något annat. Att jag uppnår andra grejer liksom. Att jag kan få ut lika mycket av att sitta och har fått ut en jävligt bra sida text. Det ger mig lika mycket som...
ett gram cola.
Ja, nämen så här. Och det blir liksom... det har väl varit tufft allting liksom. Men det är också val man gör och man får väl kämpa liksom. Det är inte lätt liksom. Men jag är ju helt drogfri. Jag dricker knappt ens alkohol längre. Så det är liksom... det går om man vill och man får kämpa för det. Mm. Det är mycket lättare att bara ta de enkla vägarna och gå in i olika destruktiva grejer. Liksom.
Ja, samtidigt så tyckte jag, när jag var 30 så bestämde jag mig för att jag skulle sluta knarka och dricka sprit. Och jag tyckte på något sätt ändå att det var, för mig i alla fall, så var det hade varit mycket svårare för mig att säga så här: ja, okej, okay, jag kan fortsätta leva som jag gör nu, men jag får göra det en gång i månaden bara. Alltså, då var det mycket lättare för mig att bara, nej men okej, okay, nu är det där över. Det som var jobbigt med det var ju att det var väldigt lätt att sluta dricka och knarka. Det var väldigt svårt att hitta någon att hänga med.
Ja, nej, men det är ju det. Nej, men det är väl så här... nej, men det är väl svårt allting liksom... men det är väl aktiva val, tänker jag, som man får göra och kämpa för hela tiden. Det är som, jag har ju varit ätstörd typ hela mitt liv liksom. Det är ju någonting som jag får jobba med varje dag också. Och att jag har diabetes på det också. Okay. Så det blir så här, och har varit destruktiv på alla. Det är svårt liksom också att sätta gränser, eller för mig i alla fall har det varit att vi har vuxit upp i ett samhälle där vi inte reflekterar över gränser för att det inte har funnits samtal om gränser. Och då är man som jag en ganska gränslös person liksom, som hela tiden försöker pusha och gå över sina gränser är inte bra i kombination med vuxna människor som gillar att manipulera yngre personer ihop med alkohol och droger. Och ja, det, jag är bara glad att jag sitter här och lever idag i stort sett. Mm. Det hade kunnat gå så mycket, så illa liksom.
Mm. Ganska många gånger också, antar
jag. Ja, det var ju inte meningen att det skulle gå illa då, tänker jag.
Du sa i en intervju att du alltid har skrivit dagbok.
Mm.
Har du alltid varit så här ärlig mot din dagbok som jag uppfattar att din bok är?
Nej, jag skriver faktiskt inte dagbok längre. Men när jag fick förfrågan om att skriva sommarprogrammet, så gick jag igenom alla mina gamla dagböcker. Fy fan vad jag ljuger.
Är det så?
Ja, gud alltså. Jag bara, men då kände väl jag att jag var tvungen att ta vissa delar av de dagböckerna. Och, för det finns ju en viss typ av ärlighet också i mina dagböcker. Liksom. Även om det vissa saker var så här tillspetsade liksom, och förfinade.
Vad ljög du om då?
Nej, men så här, att vissa grejer var hemskare än vad det egentligen var kanske. Och sen så här, logiken i tonårshjärna funkar inte alltid. Så här, ena veckan var man kär i den och så två veckor senare då hade man lämnat det och var kär i någon ny.
Okay.
Eller så var det, ja men du vet så här, allting handlar om, jag vet inte, känslor är väldigt starka i den åldern, tänker jag.
Mm. Var du kär i tjejer också?
Nej, inte så. Nej, men jag har väl alltid gillat maskulinitet liksom. Mm. Sen om det är på män eller på kvinnor eller transpersoner är väl så här.
Mm.
Maskulina drag är väldigt fint, tycker jag.
Mm. I det här liksom med din uppväxt som vi pratade om, du skrev inte bara dagbok, du skrev andra saker också, eller?
Ja. Nej, men jag skrev med små berättelser, små jag kommer filmmanus också, så här olika grejer liksom. Oh, wow.
För jag tänker att när jag liksom historien om dig, min så att säga i mitt huvud är legenden om dig att det var så här, ja men du hade aldrig stått på en scen, du hade aldrig agerat på något sätt, men får nys om den här rollen och söker den och får den liksom. Det är en jävligt bra historia.
Mm.
Men hade du aldrig stått på scen?
Nej.
Okay.
Första gången jag stod på scen och pratade framför folk var på premiären av Någonting måste gå sönder på Göteborg Filmfestival framför 800 pers av så här Filmsverige så här, mest inflytelserika personer liksom.
Mm.
På engelska dessutom. Och det var faktiskt första gången jag stod på scen och pratade framför folk liksom.
Du hade aldrig varit med i någon så här skolpjäser eller
nej,
någonting sånt?
Nej, ingenting. Jag drog i ridån, tror jag. Jag vet inte om det räknas. Ja, nej.
Scenarbetare?
Jo, kanske någon gång på någon liten så här grej i skolan. Men jag, alltså inte så att det räknas, liksom.
Du vet att scenarbetare är lika viktiga som de som står på scenen. Ja, nej, men gick du ut gymnasiet?
Ja.
Flyttade du till Malmö så fort du kunde?
Ett år efter, tror jag.
Okay.
Men jag bodde kvar, jag gick, jobbade och jag skaffade körkort.
Mm.
Så jag gick ändå, alltså jag hade ändå ganska bra betyg i gymnasiet. Jag har aldrig pluggat i ett prov i hela mitt liv.
Vad gick du för linje?
Jag gick Kulturpiloterna heter det.
Okay.
Som var typ, ja men det var som media fast istället för att ha en inriktning hade vi allt. Så då hade vi både foto, film, marknadsföring, olika projekt. Så det var därifrån mitt kreativa liksom, helhetstänk kom.
Ja. Ska vi gå in på det nu? För det tycker jag är så spännande att det känns som att du håller i en palett. Och du, hittills så har du visat typ två av färgkluttarna för oss. Men hur ser paletten ut?
Jag tänker väl säga, jag vet inte om jag är bra på någonting förrän jag har provat det. Jag är ju absolut, jag är inte skådis.
Det står på din hemsida att du är det.
Ja, men det är så. Jag lever ju inte ett skådisliv av vad skådespelare definierar av som ett skådespelarliv, typ. Nej, jag läser inte filmmanus, jag går inte på rep, jag står inte på scen, jag är inte med, filmar inte, liksom. Det är väl så här, jag är väl konstnär som kan skådespela, eller så här. Så skrivandet är väl, alltså författare är väl det jag alltid har drömt om att vara, liksom, det skrivandet, liksom. Men sen har jag även regisserat film, skrivit filmmanus. Jag gillar väl att uttrycka mig i olika former för att... Jag tycker väl att uttrycka sig i en form inte är tillräcklig för att nå min fulla potential. Liksom.
Mm.
Jag vill ju jobba med musik och den typen av uttrycksform också. Så det är väl nästa steg... Som jag tänker att jag vill uttrycka mig i olika former. Liksom.
Ja, vad roligt. Mm. Sitter du hemma och skriver låtar då?
Nej, alltså tanken är väl nu att mitt nästa så här stora projekt liksom kommer vara att skriva en monolog. Som är en blandning mellan sommarpratet och vissa delar av den här boken. Och helt nyskrivet material liksom. Och jobba med så här queer scenkonst liksom. Att spränga de barriärerna också. Och då vill jag skriva, göra musik till det också.
Fan vad spännande.
Ja, det blir väldigt, jag vet inte vad jag är med in i. Men det känns.
Men du vet vilka du ska röra med och...
Ja, jag har mitt lilla team, så att säga.
Okay.
Men ingenting är ju färdigt än. Vi är fortfarande... Nu ska jag bara göra färdigt. Jag har precis blivit klar med boken, liksom.
Mm.
Och så kommer det bli kaos i höst, tänker jag, när den släpps. Och sen i höst kommer väl jag sätta mig ner och skriva nytt material.
Mm.
Både för monolog, men också ny roman och olika grejer, liksom. Ja. Jag känner att det ska bli skönt att krypa in i en grotta igen.
Ja, för nu är du ute och måste möta världen, ja. Eller?
Mm. Och det är kul. Men ja, det är kul liksom att folk ska få se. Det här är mitt första liksom egna projekt sen. Jag har ju funnits liksom i media mycket i förhållande till andras verk liksom, eller så här. Det här är mitt första alldeles egna liksom. Som känns. Ja, det ska bli kul. Men jag gillar väl utmaningar, jag gillar väl att liksom kasta mig ut. Jag är inte rädd för att kasta mig ut liksom i så här out of my comfort zone liksom.
Men alltså, jag har en känsla av att det här är, ja men typ att du har skrivit en klassiker nästan. Alltså den känns så jävla bra. Är den översatt?
inte än. Den har inte kommit från trycken.
Nej, jag fattar.
Nej, men jag vill ju att den ska översättas. Jag vet ju att jag har personer runt omkring i världen som... Jag har ju ändå en fanbase liksom över hela... Den kanske inte är världens största fanbase, men jag har ju ändå personer i... Folk har ju redan frågat om den kommer översättas till engelska till exempel.
Mm. Ja, men det kommer den.
Ja, det hoppas jag.
Mm. Jag tänker bara, innan jag släpper iväg dig, att jag ska fråga dig om ett ord som du faktiskt har sagt och som ofta återkommer kring dig. Eller när du pratar om dig och din bakgrund. Det är kontroll.
Uh-huh.
Vad tänker du när jag säger det ordet?
Oj. Man kan tänka på det på så väldigt många olika sätt. Dels handlar det väldigt mycket om självkontroll, tänker jag. Att man kan ha den och absolut inte ha den. Jag tänker på strukturer, jag tänker på förväntningar och kontrollen var... Att man inte, det spelar ingen roll hur mycket kontroll man har själv om man ändå inte kan förhålla sig till normerna och strukturerna och den kontrollen som de har över en.
Mm.
Lite så tänker jag. För det men någonting som har varit återkommande nu, liksom, det spelar ingen roll hur mycket jag ändrar på mig när det är världen som behöver ändra på sig. Och där har väl alla på något sätt kontrollen att faktiskt kunna ändra på majoritetens, eller så här, med de skadliga strukturerna som finns i vårt samhälle, de kan vi alla vara med och påverka. och faktiskt krossa om vi vill, liksom, tänker jag.
Jag tänker på det att det finns ju få grupper i samhället som har så hög självmordsstatistik som transpersoner till exempel. Finns det någonting som säger, alltså går det åt rätt, finns det en positiv trend här?
Nej, men jag tänker det handlar ju om synlighet, det handlar om kunskap, det handlar om väldigt mycket, tänker jag. Dels är det väl att folk kan identifiera sig med personen nu idag. Framförallt i USA där det verkligen så här exploderat med olika förebilder som bara är sig själva och är stolta i att vara sig själva, vilket är otroligt inspirerande, tänker jag.
Tyckte du att Transparent hade någonting?
Transparent hade absolut en stor bidragande faktor. Likadant så här Laverne Cox från Orange is the New Black. Och nu senast Pose, som har den största casten någonsin av transpersoner, som släpper sin andra säsong på HBO. Nej, men, och sen samtidigt tittar vi liksom på det skadliga våldet mot transpersoner som ligger på en stadig siffra, att det är 250 personer varje år som blir mördad just på grund av att de är trans. Det är transfobiskt våld, liksom, och hat som leder till död. Och där kan man inte heller bortse från att de flesta är icke-vita sexarbetande transkvinnor. Det går inte bortse från det. Det är en majoriteten. 80% tror jag. Och det måste vi prata om också. Hur ökar vi säkerheten för de personerna, till exempel, globalt? Och det är liksom inte... Det är så grovt övervåld med liksom... Att de har blivit skjutna, inte en gång utan flera gånger. Det är liksom brutalt övervåld mot de här kropparna, liksom. Och de siffrorna ligger på stadigt likadant, liksom, ungefär. Mörkertalet är jättestort, liksom. Men ungefär 250 personer globalt, liksom.
Fånig fråga, men vad kan man göra då?
Nej, men man kan göra jättemycket. Dels handlar det om att ta till sig kunskap, att lära sig saker, att vara en god allierad och säga emot när man ser och hör våldet och förtrycket som finns. Det finns hela tiden. Bojkotta grejer som faktiskt... Att faktiskt... Varje gång man skrattar åt ett transfobiskt skämt, hoppas det är ont i dig när du skrattar, liksom. För det leder till... Det leder till så oerhört mycket att liksom att vi lever i ett samhälle som normaliserar att personer som jag är skämt och inte på riktigt och att det är berättigat att spotta på. Det gör en del med oss som individer, men också av samhället. Att vara med i en positiv bidragande, liksom, alltså att bidra till ett bättre samhälle och ta avstånd från det och visa att vi finns. Och att man finns där och stöttar och hjälper, liksom. Och det kan man göra på massa olika sätt, tänker jag. Bara att se och bekräfta sina medmänniskor är en sak, liksom. Ja, men det är svårt, liksom. Det är från små vardagliga grejer till små val man gör i livet, liksom. Till större grejer. Men det handlar mycket om kunskap och ibland ge plats till andra, tänker jag. För det har ju jag gjort många gånger, liksom, tänker jag. Det handlar ju om att ge och ta. Vi ska absolut ta den platsen vi förtjänar, men vi behöver också lyfta in andra. Lyfta in andra med helt andra perspektiv, till exempel. Jag har ju mina perspektiv och min historia. Men jag kan ju till exempel inte prata om hur det är att vara, liksom, så här, att bli resifierad och trans, till exempel. Utan då måste ju man ta in någon som faktiskt blir resifierad och är trans. Och de erfarenheterna. Och det är väldigt viktigt att ta in flera perspektiv, tänker jag.
Fint. Vi har pratat lite om din framtid, men är det någonting du vet om din framtid som vi inte har nämnt?
Nej, bara att jag själv, alltså att jag själv inte vet vart jag är på väg. Alltså så här, jag ser allting som väldigt så här roligt, liksom. Nu ska jag prova på att göra lite nya roliga grejer, tänker jag. Så får vi se vad det landar i.
Kanske någonting på en scen nära oss nästa höst, typ, eller?
Det är väl tanken, vad vi planerar i alla fall. Så får vi se om vi rår det i hamn. Det beror ju också på hur mycket jobb det blir, liksom, med boken och hur mycket man kommer resa runt. Men det ska bli kul att nu har jag jobbat med det här så pass länge att att släppa det här fritt liksom. Att släppa boken fri och låta folk läsa någonting som jag har gjort helt själv och visa en helt annan sida och en annan en annan del av mig liksom.
Vill du rekommendera något?
Jag pratade lite om tv-serien Pose. Det är ju en FX-serie. Jag tror att de släpper sin andra säsong nu. Jag tror att den här i Sverige... Första säsongen finns nu på Netflix också. Men jag tror jag vet inte om andra säsongen kommer sändas där. Eller vem det är som har distribution till det. Men jag vet att den går att se på HBO i alla fall också. Så den är verkligen det bästa jag har sett någonsin i hela mitt liv.
Ja, ah, wow. Måste kolla.
Jag gråter hela tiden av sorg, lycka av och så skratt. Alltså det, nej, det är sånt mest, det är ett mästerverk liksom.
Vad härligt.
Ja, den.
Jag har lite tomt nu efter Tjernobyl så det passar bra. Tyvärr
har jag har inte börjat titta på den än.
Nej, det var lite,
jag har hört att den är väldigt dark.
Ja, men det är den ju. Mm. Men man vet ju hur det går också, ungefär.
Men lite sån, för jag tittade på första säsongen av Handmaid's Tale. Och så började jag titta på andra. Och så, ja, alltså nu kommer tredje säsongen. Jag tycker, alltså...
Vet du vad? Det vänder upp lite.
Det gör det.
Ja.
Så jag bara, för jag kände så här, efter hela första säsongen så började jag titta på andra. Jag bara, orkar inte ens säsong.
Nej, men jag förstår
till.
Det.
Jag bara, fy.
Det är ju självplågeri, men den är väldigt vacker.
Ja, den är ju det.
Vem tycker du att jag ska intervjua i Värvet?
Vad svårt. Har Maxida varit här?
Nej.
Nej, Maxida är bra.
Ja. Stort tack för att du tog dig tid.
Tack.
Saga Bäcker, hennes bok släpps den 20 augusti. Missa inte den för allt smör i Småland. Och apropå att inte missa grejer så kommer en försmak på nästa veckas avsnitt redan nu.
Vi var med min mamma på en trip down memory lane bara för 2 veckor sedan. Jag och min syster, min mamma fyllde 75 och vi tog med henne till ställen i Skåne där hon växte upp. Och då frågade vi henne, för varken jag eller syrran kom ihåg hur vi träffades när vi var små. För vi måste ju ha varit, men det var liksom inte varannan helg. Det var snarare när det passade. Och syrran hade inget rum hos oss och jag hade inget rum hos pappa.
Ja, Ola Lindholm, programledaren som försvann ur rutan och skrev flera barn- och ungdomsböcker i sin första större intervju på åratal. Vi hörs väl då? Tänkte väl det. Puss och kram, hej!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!